Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja, herregud, där har ni den. Signaturen som betyder att Sillypodden är tillbaka. Vi har snart knutit ihop ligorna där ute och börjat ställa in siktet på EM. Det innebär också att ryktesfloran är igång. Makoto, det finns en del att sätta tänderna i redan nu så här i mitten på maj i vanlig ordning. Det är ju en ryktesintensiv period här.
Ja, herre jösses, och alltså, vi sa ju satt väl i vintras och sa det att det kommer ju hända så mycket i sommar. Det är så mycket frågetecken som måste rättas ut i utropstecken i sommar. Och jag vet, jag satt och gick igenom det, jag tror att det kommer här under dagen för er som läser på sajten lite frågor som jag, några av de här frågetecknen då. Alltså, det är ju enorma namn vi pratar om som man undrar saker över den här sommaren. Ja. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski kan vi slänga in.
Ja. Och liksom, Harry Kane såklart.
Ja, just det, Harry Kane. Lag liksom, har vi, Liverpool, Salah.
Ja, men jag har ju räknat upp hälften av de 10 största fotbollsstjärnorna vi har i världen idag som det alla går. Alltså ganska seriösa rykten runt. Och där framtiden ser rätt oklar ut faktiskt. Vi kommer komma in på dem allihop, gissar jag. Vi har fått in massor med frågor också. Det märks att det finns ett uppdämt silly behov där ute. Så det känns liksom skönt att också kunna släppa sargen lite här. För det här är ju ett forum där vi släpper sargen.
Ja, vi jobbar inte sarger här.
Nej, det gör vi verkligen inte. Det är också en feed, en kanal. Det är här själva EM-podden som kommer då rulla igång nästa vecka kommer ligga. Så här kommer det komma otroligt mycket fotbollspodd framöver. Och är man trött på mig och Makoto redan så kommer man bli ännu mer trött den här närmsta månaden, kan jag säga. För att ja, vi kommer ses rätt mycket här under Sillypoddens feed. Jag ser fram emot det. Redan i nästa vecka så kommer det blandas upp med gruppgenomgångar. Vi kommer få rapporter från Sveriges läger och sen kommer det komma mer Silly. Och sen så rullar ju EM igång och då kommer det bli, det kommer bli hur mycket som helst. Det är bara att hålla i sig och hänga med.
Ja, det blir mycket.
Men idag är det Silly som gäller, och jag skickade ut på Twitter här innan för att be om lite frågor, och det är ju Harry Kane som på något sätt toppar folks medvetande just nu, och det är att han själv verkar ju vilja lämna.
Ja, alltså det är ju väldigt tydliga uppgifter, eller trovärdiga uppgifter som dykt upp på att Harry Kane nu vill lämna. Det har ju legat och puttrat hela våren egentligen, det här med att Kane ser sig om efter nya utmaningar, som man så fint brukar säga, och det verkar han ju onekligen göra. Och det här har ju då naturligtvis satt igång de engelska tabloiderna rejält, i och med att då Kane dessutom uppges vilja vara kvar i Premier League främst. Det är också en intressant aspekt här, att det är inte att han försöker pusha för att gå till Real Madrid eller Barcelona främst, utan snarare att han vill ha en ny utmaning i Premier League. Det säger ju också en del om vart Tottenham har tagit vägen den här säsongen, att Kane då, den talismanen, verkar tydligen känna att jag kan inte uppnå det jag vill här i Spurs. Jag kan inte vinna titlarna jag vill här i Spurs. Så det är ju anmärkningsvärt i sig. Sen är ju frågan, vilka klubbar skulle vara intresserade då? United och Chelsea är klubbar som dykt upp väldigt tidigt här också. City naturligtvis har ju också pratats om. United har ju pratats om i princip hela tiden. Men spontant där känner jag att United har ju andra behov. som de snarare kommer att titta på. Alltså, nu förlängde man ju med Edinson Cavani dessutom, som har ju varit en supersuccé, ja, måste man säga.
Det är väl den starkaste indikationen på att det inte kommer värvas en Harry Kane.
Ja.
Alltså, det finns ju dessutom så forwards där bakom i Rashford och Greenwood och så vidare.
Martial om han blir kvar.
Ja, som man ju också vill ge speltid såklart. Men Cavani har ju varit fenomenal sedan han kom in och har ju mycket fotboll kvar i sig.
Ja, det är alltså på något sätt dummaste de kan göra i det här läget är att värva Harry Kane. Alltså faktiskt, med tanke på att Cavani uppenbarligen fortfarande håller. Med tanke på att det här på något sätt är sommaren de faktiskt kan få igenom Jadon Sancho nu. Ja, vi ska tjata Jadon Sancho även den här sommaren tills det blir klart.
Ja, och den här sommaren kommer han ju flytta på sig. Det är ju... Det kändes aldrig som det skulle hända förra sommaren, men den här sommaren känns det ju som att det kommer bli av.
Och då är det ju United. Jag kan inte tänka mig att det blir något annat egentligen sett i läget här. Alltså. Och sen har vi ju Chelsea, ja absolut. Det går att argumentera för att Timo Werner skulle kunna flytta på sig ut på kanten för att då få in Harry Kane och att då Tammy Abraham och Olivier Giroud ska vara på väg bort samtidigt.
Han kan inte gå till Chelsea.
Exakt.
Han kan inte gå till Chelsea.
Exakt. Varför skulle Harry Kane själv gå till Chelsea? Det hade ju varit... Ja, det är ju inte Tottenham-Arsenal-rivaliteten, men det är ju fortfarande nästan Sol Campbell-nivå på det. Alltså att göra den flytten, det hade varit... Det finns inte på kartan, säger jag. Jag har så otroligt svårt att tro att Kane kan vara... så känslokall att han skulle välja att göra den flytten. Och jag har svårt också att se att Chelsea plötsligt ska kunna kasta upp de pengarna som krävs. Då är det ju City som återstår. Och City, ja, det går emot Citys policy, det går emot Citys värvningsfilosofi, det går emot Citys sätt att arbeta och deras framgångsrecept. Att spendera de pengar som skulle krävas på en 27-årig anfallare. Mm. Och framförallt en nia, med tanke på att Guardiola ändå inte spelar med nior.
Det går ju också emot de uppgifterna som säger att Pep Guardiola snarare tittar på att fortsätta utveckla det systemet som han har spelat med den här säsongen med den falska nian. Snarare än att plocka in en väldigt tydlig referenspunkt längst upp. För det är ju inget som Guardiola egentligen någonsin, förutom tiden i Bayern München.
Zlatan en gång i tiden.
Ja, det gick ju som det gick. Han blev nog kanske lite bränd av att ha den typen av spelare.
Är det Zlatans fel att Guardiola spelar falska nior hela tiden?
Är det Zlatans fel att Harry Kane inte får sin flytt till Manchester City?
det är det som är frågan. Ja, det får vi reda ut under sommaren.
Nej, men alltså, det har ju kommit uppgifter om det att han själv ska sagt att vi behöver inte värva en Haaland eller en Kane liksom, utan snarare spela en Ferran Torres och låta honom utvecklas. Man har Gabriel Jesus, det finns Raheem Sterling, det finns
den där Kevin De Bruyne. Han brukar vara
till och med Kevin De Bruyne har ju spelat som falsk nia.
Nej, jag vet inte riktigt. Alltså så i England så är Liverpool. Jag vet inte vad du säger där, Syk. Alltså, om nej, de nu skulle splitta från trion.
Ja, alltså det känns... Det känns alldeles för avigt. Det känns inte som Harry Kane skulle vara intresserad av att gå till Liverpool just nu. Det känns inte som Liverpool har alls de pengarna som det skulle krävas. De har ju tagit en ganska... Alltså om jag ska komma ihåg då att alltså, det är skillnad på Manchester City och Chelsea och kanske också till viss del Manchester United även om och Liverpool och Arsenal och så vidare. Det finns liksom inte bara miljarder och ösur, utan det är ju en klubb som måste hålla nettospenderandet på ganska beskedlig nivå trots allt. Även om man har betalat stora pengar så har man också sålt då i samband med det. För stora pengar. Och jag tror inte att det finns liksom en miljard för Sadio Mané just nu. Det finns det kanske för Mohamed Salah, men då säljer man sin överlägset bästa spelare som har burit det här laget under ett par säsonger nu, om man ska vara riktigt ärlig. Eller han har inte burit det här under ett par säsonger, men framförallt den här säsongen har han definitivt gjort det. Och Firmino finns det heller inte en miljard för. Och då, jag tror att det kommer krävas mer än en miljard för att värva Harry Kane. Så att det och det finns heller inga rykten som säger det. Liksom, det känns också helt... Alltså, då skulle de köpa det i den åldern för de pengarna. Att han skulle gå till en rival på det sättet. Nej, det liksom finns inte.
Nej, det gör ju inte det.
Och vi vet ju att Manchester United är de som har varit intresserade tidigare. Att de har visat intresse för Harry Kane tidigare.
Ja.
Men de har för många andra behov och dessutom inte riktigt ett Harry Kane-behov som du var inne på. Så jag har väldigt svårt att se vart han ska ta vägen i England. Det finns ingen logisk flytt för honom.
Nej, alltså det är ju som sagt, City är det enda man kan se någon form av möjlighet på. Som skulle finnas någon form av logik i, men jag har väldigt svårt att se den ändå. Vi nämner inte Arsenal, då kanske ni förstår varför. Men om man tittar utomlands då finns det ju lite pengar. Jag tror inte Real Madrid är intresserade. Jag tror inte Barcelona dykt upp lite smått, men alltså nej, det finns inte på
alltså
kartan.
Barcelona hade säkert varit intresserade, men de har inte råd. De har inte pengarna. De har helt andra problem som de måste lösa först.
Goldman Sachs löser väl vissa av de problemen, såg jag precis nyligen. Går in med ett lån på, vad var det, 5 miljarder kom det uppgifter på, fixa lite akuta skulder, så det går ju att lösa på olika vis.
Men det är inte på kartan där liksom.
Bayern München, alltså om Lewandowski skulle försvinna, lägger inte de pengarna och inte på Harry Kane. PSG, och det är ju då om Kylian Mbappé försvinner, och det är ju också ett namn som vi ska ha väldigt mycket koll på, med tanke på kontraktsläget, med tanke på Real Madrid-intresset och allt som hör där till. Återförening med Pochettino, på något sätt känns det nästan som det mest logiska utomlands, men jag tror inte att det slutar där heller, om vi säger så. Jag tror det finns andra alternativ, för det här är ju också en sommar där det finns otroligt många offensiva stjärnor som på något ett eller annat vis är ute på en marknad. Så jag får ju känslan att Harry Kane gör en Christian Eriksen här. Om han nu verkligen går igenom med det här och verkligen lämnar en transferbegäran och säger öppet, jag vill inte spela kvar i klubben. Då har han ju tajmat det helt fel. Sen måste han tänka på sin egen karriär och vart han vill och ålder och alltihopa. Men det är fel fönster att försöka få igenom ett 1,5 miljarders övergång till en annan klubb. Jag tror han blir kvar i slutändan. Jag har väldigt svårt att se något annat.
Ja, nej, alltså det här är ju ett jävligt konstigt fönster överlag. Vi ska vara medvetna om det. Precis som förra sommaren så finns ganska goda indikationer på att vi är i ungefär samma situation fortfarande. Klubbarna har blivit ekonomiskt väldigt stukade av pandemin. Det finns fortfarande oklarheter. Vi vet inte riktigt hur publiksituationen, även om den kommer börja, liksom, det börjar lättas, folk vaccineras och så vidare. Det finns fortfarande osäkerhet och i det att man då också befinner sig i en uppförsbacke som man har, det kommer dröja ett par säsonger innan man är ur. Vi ser ju att några av fotbollens stora liksom ekonomiska motorer, alltså de spanska storklubbarna, Juventus, Manchester United och så vidare, de som har spenderat otroliga pengar och ofta liksom varit de som har satt igång stora karuseller, satt igång de har inte möjlighet att göra det. PSG skulle absolut ha möjlighet att göra det, men jag är inte helt säker på att de känner att det är riktigt läge heller på sån här osäker marknad. Chelsea var ju de som agerade förra sommaren och tog liksom det tillvara på att så många andra, att det liksom var låg konkurrens om talangen där ute när de signade då Havertz och Werner och alla de andra. Det finns väl en möjlighet att PSG skulle kunna göra något liknande, men man ser det ändå inte riktigt hända. Ska vi komma in ändå lite grann på PSG-rykten. Vi nämnde ju Kylian Mbappé, såklart. En spelare som Om den här pandemin inte hade slagit till, tror jag redan hade lämnat PSG under förra sommaren.
Du tror det?
Jag tror det.
Mm. Alltså att Real Madrid skulle nog haft de pengarna då.
Exakt, om den flytten hade varit möjlig att göra för Real Madrid, så tror jag att de hade löst den under förra sommaren.
Frågan om det inte ändå det hade dröjt i den här, sett i kontraktsläget, sett till hur Real Madrid har arbetat. Alltså...
Jag tror vi hade varit rätt säkra på vart Mbappé skulle spela i alla fall vid det här läget.
Ja.
Och att det skulle vara Real Madrid.
Mm.
Men nu är det ju lite mer osäkert, för ekonomin är inte riktigt där och PSG kommer vilja ha väldigt mycket pengar.
Ja, sen är det ju ett år kvar på kontraktet. Och det här är ju då på något sätt vägskälet för Kylian Mbappé. Ska jag bygga mitt legacy i PSG? Är den miljön där jag ska liksom bli inskriven i historieböckerna? Är det i PSG-tröjan man ska minnas tillbaka på Kylian Mbappé en gång i tiden? Det här är ju det vägskälet. För att med tanke på just det ekonomiska läget, så är det ju så att om han skriver på ett nytt avtal med PSG, ja då kommer han vara kvar i PSG ett tag till, för ingen kommer ha råd att köpa loss honom. Punkt. Och det finns ju en anledning, det är ingen slump att Super League-planerna fortskred till verket när de gjorde det nu. Och det är ingen slump att det är Real Madrid, Barcelona och Juventus som fortfarande sitter kvar i det här projektet. Så att det är de tre klubbarna som har det absolut, ja, jobbigt ska man väl inte säga att de har det sett, men jag jämför många andra, men de har det i alla fall jämfört med Premier League, Big Six, så har de en extrem ekonomisk nackdel just nu. För att de har lidit av pandemin, de har inte samma buffert sett i tv-avtal, de har inte samma omsättning på så sätt. Och det är en anledning till att Real Madrid inte har agerat på ett transferfönster i tre raka säsonger. De har inte köpt någonting på tre fönster. Med det sagt så lär de ju försöka göra någonting, och de lär försöka finansiera Mbappé på något sätt. Sen är frågan i det här läget, vad skulle PSG ta betalt? För att om ett år så går han gratis. Så att om de ska sälja, så är det ju nu de måste göra det. Om Mbappé bestämmer sig för att nu vill jag dra och jag vill spela Real Madrid och jag tror på det här projektet fortfarande, ja då är det nu det ska ske den här sommaren. För de kommer inte släppa någon gratis. För då måste han annars förlänga också. Så att frågan är ju, kommer Real Madrid lyckas sälja av nog för att finansiera Mbappé sett till vad PSG kommer kräva? Om Eden Hazard kostade 1 miljard med ett år kvar på kontraktet, då lär ju Kylian Mbappé kosta desto mer. Ja. Frågan är hur mycket mer?
Ja, ja, det är oerhört svårt. Samtidigt har det kommit uppgifter att PSG ska förbereda ett bud på Mohamed Salah. Och Salah med vad har han, i alla fall minst 2 år kvar på kontraktet.
Ja, 2023 är det väl på honom.
Ja. Så kommer ju Liverpool inte släppa honom billigt, om man säger så. Och då är frågan om man förbereder att sälja Kylian Mbappé till Real Madrid, och att det är, för att det är också så här, så som PSG ser ut idag, rätt framtungt om man säger så. Du har fortfarande Di Maria där, vi har Neymar som kommer vara kvar. Ska du stoppa in Mohamed Salah där också? Ja, men då måste kanske någon av Mbappé, Di Maria eller Neymar ut. Och det ser ju inte ut att vara varken Di Maria eller Neymar.
Jag sitter och tänker, har Di Maria förlängt den? Eller har han bestämt att han ska dra? För det vet jag att det var ju lite snack om innan. Ja, just det, han förlängde ju till 22, ja.
Ja.
Så att han ska ju försöka ta till sig. Nu har han fyllt 33, det är ju liksom, det är ju en, han har ju kommit i åren, Di Maria. Tiden går fort, men
Men han är fortfarande bra.
Ja, det är han. Han är absolut fortfarande bra, men jag tror att det är inte nödvändigtvis en stoppkloss för en annan värvning. Alltså, om de har ekonomin, naturligtvis kan de plocka in Mohamed Salah och spela Neymar, Mbappé, Salah. Det ser inte jag som omöjligt. Jag tror inte de gör det, men jag tror att de kan. Men sen är det ju att om Mbappé försvinner, ja, då måste de ju få in något annat. Då är ju Salah ett perfekt alternativ. Det finns ju en anledning till att Lewandowski har kopplats till PSG. Det finns en anledning till att vi ändå nämnde Harry Kane i den där PSG-diskussionen. Haaland ska man väl inte glömma bort. Det är också en aspekt. Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har du två andra spelare som är helt okej som skulle kunna gå in och axla manteln, inte bara liksom på planen men även utanför den. Det är så svårt att veta, men jag tror att Mbappé kommer att gå till Madrid förr eller senare. Men sen är frågan, vad kommer det kosta för Real Madrid? För det har ju dykt upp uppgifter från bland annat AS om vad Real Madrid då har transferlistat inför den här sommaren. Och då är det ett namn som sticker ut ganska rejält i alla fall för mig. Och det är ju Rafael Varane.
Ja.
Och alltså Varane var ju untouchable tidigare. Men nu verkar det som att David Alaba ska in. Att det är i princip klart. Det har det sagt att det har varit klart i ett halvår nu. Men det dyker upp nya uppgifter om att det är ännu mer klart hela tiden. Så vi kan väl räkna in David Alaba. Sergio Ramos framtid är fortfarande helt osäker. Jag tror i slutet när han förlänger, men man vet inte. Och det är också en mittback som varenda klubb skulle vilja ha om han plötsligt blir tillgänglig på marknaden gratis. Och Rafael Varane har varit den spelare som alla Premier League-klubbar vill ha under jättemånga års tid. Nu finns plötsligt läget att faktiskt köpa loss honom om de har kommit med rätt bud, för att Real Madrid desperat ska finansiera Kylian Mbappé. Eden Hazard ska sägs också vara listad. Men sen är frågan, vem skulle vilja köpa honom i det här läget? Madrid vill väl rädda lite av den där transfersumman så snabbt det bara går. Det är ett ombyggnad som säkerligen kommer ske. Det kommer ske förändringar från hur mycket förändringar man kan göra, vad ekonomin tillåter. Och kanske framförallt, vem kommer träna Real Madrid och vara ansvarig för dessa förändringar? Det är ju också egentligen den första och stora frågan.
Ska vi komma in på det då? Allegri-ryktet.
Ja, det, till att börja med bakgrunden där är att Zinedine Zidane uppges vara trött på det. Alltså orkar inte mer och ska lämna efter säsongen. Det är ju där det börjar. Zidane själv har sagt att jag har inte sagt till mina spelare att jag ska sluta och så vidare. Nu kör vi och så ska vi ta hem ligan och hej och hå. Men jag tror ju att han faktiskt kommer lämna nu. Verkar ju allt tyda på, om inte Real Valladolid gör någonting helt osannolikt på lördag, så blir det en titellös säsong för Real Madrid. De har det inte i egna händer. Atletico Madrid, som i och för sig är kända för att kunna bottla saker i sista sekund, skulle ju kunna göra det där också. Men jag tror inte de gör det, de borde ta hem den titeln. Och då är frågan, vem ska ersätta? Och då är det ju framförallt två namn som dykt upp. Det ena, självfallet, ett namn som har dykt upp väldigt ofta, som kommer att träna Real Madrid förr eller senare, och det är ju Raul. Ikonen som då tränar B-laget just nu. Mm. Men jag har svårt att se att man ser Raul som redo än. För att det finns ju en Pirlo-varning. Så är det. Det finns en varning med att han inte är riktigt redo. Han har ju tränat ett tag. Han har ju en helt annan erfarenhet än Andrea Pirlo. För det är ju en säsong och inte 10 dagar vi pratar. Och dessutom har han ju tränat yngre lag innan då han tog över B-laget. Han har ju ändå formats i klubben för att ta det här steget. Sen tror jag att Raul kommer att göra en mellanlandning i typ Tyskland eller något på vägen innan han tar huvudansvaret. Det är känslan jag har i alla fall, för att då få ännu mer erfarenhet. För om du ska ta in Raul på den posten, då kastar du inte in Raul. Raul är inte Santiago Solari som du kan offra till vargarna för att du måste fylla en position. Raul måste få komma in på rätt tidpunkt för honom, rätt tidpunkt för Real Madrid. För det är en för viktig pjäs för att bara kasta in som en nödlösning. Och då finns ju Allegri. Han sitter ju där och har gjort sig svår med i Premier League-förhandlingar och inte fått något jobb. Och det sägs ju då att han sitter och väntar in Real Madrid. Att han har haft kontakt med Florentino Perez. Och det känns väl jättelogiskt egentligen. Att alltså Real Madrid har haft, med minnet av Ancelotti i åtanke, så har man ju haft god erfarenhet av italienskt ledarskap. Det är en klubb där Allegris fotboll skulle kunna passa, där han med sin vinnarmentalitet och det CV han har, han skulle kunna göra ganska mycket bra. Det låter lite intressant tycker jag, att få in honom på den posten om nu Zidane lämnar. Men då är ju frågan, vill Kylian Mbappé spela under Allegri? För där har ju Zidane också varit en väldigt viktig grundbult. Så att det är ju många frågor, för Allegri kommer ju vilja sitta sin prägel på laget, och det kan ju innebära precis vad som helst. Så nej, det är otroligt många frågetecken, och det lär ju säkert dyka upp någon spelare man absolut inte tror skulle dyka upp i slutändan i samband med det här. Och tvärtom, någon spelare man absolut inte tror ska lämna som kanske också lämnar.
Precis, och det Det är väldigt mycket som kommer hänga på det.
Ja.
Såklart. Vi var inne på Mbappé, du är inne på Varane, du nämnde det ju här att det är väldigt mycket som kommer att hänga på vem som ska träna laget såklart. Mm. Ja.
Vilka ska starta som mittbackar? Nu har ju Eder Militao varit strålande under säsongen när alla har varit skadade här på våren. Är han tänkt att starta bredvid Alaba? Ska både Ramos och Varane bort? Det känns ju som en dumt att misslyckas om det är så långt man går. Det enda som på något sätt har fått klarhet är det känns väl som att Marcelo har gjort sitt. Och att den unge Miguel Gutierrez kommer få tillhöra A-laget nu på heltid och bli backup då till Ferland Mendy som vänsterback. Men i övrigt så, ja, mittfältstrion. Vad händer med alla utlånade spelare? Ska man fortsätta med de här unga brassarna där framme med Vinicius och Rodrygo och så vidare? Eller... Sen är det ju också en annan sak med Mbappé som jag tänkte på, att nu är Karim Benzema åter en fransk landslagsspelare. Och då var det ju väldigt intressant att se att just Mbappé la ut en photoshoppad bild på honom och Benzema i landslagströja om att nu kör vi, i princip så. Och han har aldrig spelat med Benzema förut. Jag tror att Benzema kommer ha en ganska viktig del under den här samlingen i huruvida Mbappé hamnar i Real Madrid eller inte just den här sommaren också. Det tror jag utan tvekan.
Ja, alltså, verkligen. Det är ju spännande.
Det man kan säga, liksom.
Att Benzema är tillbaka. Det är ju ett fruktansvärt lag de ställer upp Frankrike just nu.
Ja, vad blir det? Gissningsvis Benzema på topp, Mbappé, Griezmann och sen Coman eller Osman Dembélé. Det är en helt okej offensiv kvartett. Och sen Pogba Kanté bakom duger ju. Och sen den backlinjen, den är ju helt omöjlig att slå sig in i princip. Så att de är ju skyhöga favoriter inför EM. Så är det ju med den truppen. Nu när man får in Benzema. Men det hade ju varit otroligt chans att ta ut Benzema. Och sen bara, men han kom ju ut som 26:e spelare för att liksom bredda truppen. Sitta på bänken och titta på. Det hade inte förvånat mig. Men vi får hoppas att vi får se Benzema på planen. För det ska han ju vara med tanke på hur otroligt bra han har varit i sista åren.
Ja, men herregud, alltså, det är ju Giroud som har stått där uppe de senaste, och då har ju Frankrike varit enormt bra och vunnit massor liksom.
Ja.
Alltså stoppa in Benzema där istället, som kan allt det Giroud kan och lite till. Ja, till och med ganska mycket till.
Mm. Det är ju dumt att misslyckas för att det känns så bra på förhand.
Ja, alltså det ser fruktansvärt ut.
Ja.
Det finns ju inte, det är ju världsspelare överallt.
Nej, helt okej trupp. Helt okej trupp.
Ska vi se, ska vi gå vidare? Jo, vi har fått en massa frågor också. Ska vi in på något av det andra? Ska vi nämna Ronaldo kanske och situationen i Juventus före vi kastar oss in på frågor?
Det kan vi väl göra. Där är det ju också så här att...
De vill ju gärna bli av med honom. För att han har jättehög lön.
Ja, men det känns väl så. Alltså för att Ronaldos... Nu är det inte att vad Cristiano Ronaldo har underpresterat som spelare. Han har gjort sina mål och fortfarande varit bra. Problemet är att Juventus satte sig själva i en sits där resten av truppbygget har blivit lidande av det. För truppen de har, och det har jag sagt förut, den är inte värdig Juventus som klubb. Den är inte värdig Juventus som sett till de ambitionerna Juventus ska ha och förväntningarna vi ska kunna ha på Juventus. Och den här säsongen när man, med anställandet av Pirlo, med det här fönster man gör, på något sätt verkar liksom vilja bli av med ligatiteln, det är så det nästan känns, så håller de ju på att bli av med desto mer. Det finns ju en stor risk att de missar Champions League-plats. Och återigen, man förstår, för de sitter kvar i Super League-båten här och nu också, för att det är oroväckande. Och sen sitter ju Ronaldo där. Och hur flyttar du Cristiano Ronaldo? Ja, det är lätt för Ronaldo att flytta 7 lyxbilar en natt med ett portugisiskt flyttbolag som naturligtvis då skickade upp massa rykten, så här jätterolig grej som då drar igång att nu ska han flytta härifrån. Det är därför, men det sägs ju att han bara har lagt bilarna på sommarförvaring också. Otroligt suspekt, vad heter det? Suspekt grejen då det var när han stod mitt på natten där och dirigerar ut bilar i den där lastbilen. Det var otroligt intressanta bilder, tyckte jag. Men ja, så är det ju att om de ska...
Men vem har inte stått mitt i natten och lastat lyxbilar vid något tillfälle? Nu ska vi inte läsa in för mycket i det.
Har du gjort det?
Nej.
Nej, i alla fall, jag har inte gjort det. Men jag har ju inte någon bil heller, så att jag kanske hade gjort lastat den på natten om jag hade haft möjlighet. Nej, men alltså, frågan är vem ska ta Ronaldo då? Vad vill Ronaldo är också en väldigt stor fråga. Vill han fortsätta i det här Juventus-projektet eller tittar han också på lite sneglande på andra projekt? Det har ju dykt upp där. Ska han tillbaka till Real Madrid-historien? Men den har ju Florentino Perez bara slagit ner. Liksom att nej, han kommer inte komma tillbaks. Sen har han kanske inte sagt exakt med de orden, men att det finns inte. PSG, ja, det beror ju helt på Mbappé återigen, för jag tror Mbappé är en väldigt stor nyckel i väldigt mycket som händer den här sommaren. För om PSG måste värva så måste, ja, och så vidare, och så liksom för butterfly-effekt av det. Men det är ju bara, hur ska de bli av med honom? För att han kostar väldigt mycket pengar i lön, han omöjliggör andra aktioner på marknaden. Sen är han fortfarande väldigt bra, så problemet är att om du blir av med honom så är det ju fortfarande så att du måste investera mycket av de pengarna i att ersätta honom, för att han har ju en väldigt stor roll i det här laget fortfarande. Det är ju han som gör målen. Du kommer inte vinna titlar med Alvaro Morata ensam på topp. Det finns inte. Det säger jag med tanke på Spanien i EM också nu som kommer, att det är nog inte riktigt rätt väg att gå. Han är spanska Olivier Giroud för övrigt, Morata, det är lite den känslan man får. Men jag vet inte vad Juventus ska hitta på. Det är lite där jag sitter. Om de inte får Champions League-pengarna dessutom nu. Och då är frågan, sitter Pirlo kvar?
Ja,
det verkar ju som att han har förtroendet, men hur lågt kan det gå på något sätt?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För det är ju inte okej att Ronaldo-projektet var ju byggt också för att vinna Champions League, och då åker man ut på det sättet man gör mot... Ja, det var väl Lyon ett år och så liksom Porto nu senast. Det är inte värdigt Juventus. Och de har ju bara kastat bort sitt övertag i Italien som de hade liksom järngrepp om. Samtidigt som vi har sett Inter göra helt rätt på alla sätt och vis. Och verkligen imponerande hur de tar den Serie A-titeln. Milan som verkligen också gör rätt. Bygger långsiktigt, bygger någonting smart, bygger utifrån sin budget och... sannolikt också tar en Champions League-plats. Det är ju ett jätteimponerande projekt. Men Juventus, vad håller de på med?
Alltså, de har ju verkligen kört in i... De gick ifrån sin modell lite grann när de tog in Cristiano Ronaldo. De blev lite liksom förblindade, känns det som, av möjligheten att få in Cristiano Ronaldo. Det kan man ju förstå. Han är världens genom tiderna näst bästa fotbollsspelare.
Du tog den i debatten nu att han var världens näst bästa. Du vet, det kan väcka reaktioner. Man ska aldrig välja. Jag vet. Jag håller med dig, så att...
Alltså, menar, det måste väl ändå vara ganska allmänt vedertaget nu att det är liksom,
jo,
det är
nu Messi, för tid.
Det är Messi, Ronaldo, sen är det ingen och sen så kan vi börja prata.
Alfredo Di Stefano ska väl in där någonstans också.
Ja, men herregud, nu, det måste finnas också någon preskriptionstid på sånt.
Maradona.
Ja, men alltså, jag älskar Maradona, alltså, herregud, för mig är Maradona störst. Men det är ju någonting annat.
Störst är något annat än bäst, absolut.
Ja, precis.
Där finns han.
Sådär, nej, men det känns som att de blev lite så här tagna av den här möjligheten och, du vet, krossade spargrisen, löste det här kontraktet, pengarna in från sponsorn för att betala den här megalönen, och jag menar, det man gjorde, man köpte ju också en 35-årig Cristiano Ronaldo, som visserligen har fantastiska kvaliteter, men det är ju inte ett lag, det är ju inte en spelare som du någonsin får tillbaka din investering på. Han kommer göra en massa mål, han kommer göra en massa viktiga mål. Han kommer vara en stor liksom en reklampelare. Men de köpte sig också ett problem. Det började ju liksom med att han att de fick gömma honom från en delgivningsman från Las Vegas under liksom under 6 månader, och det hela den här våldtäkts liksom skandalen tror jag också har påverkat rätt mycket hur han har liksom hur de ser på det beslutet.
Alltså beslutet togs ju i en alltså förblindad desperation att vinna den där Champions League-titeln om någon på något konstigt vis aldrig lyckas vinna. Det är ju för Juventus del som är en sån stor klubb som har dominerat i Italien, den är ju allt för dem. Och Ronaldo är den som har genom åren visat allra mest gånger att han kan vinna den titeln. Han har ju gjort det i United, han har gjort det i Real Madrid. Han skulle göra det i Juventus, det var det som var planen, det var som var tanken. Sen har det ju inte i närheten gått som de har planerat, men det är ju för att man då... Det är inte, som sagt, det är inte Ronaldo som har underpresterat. Jag tycker inte att det är det. Han har fortfarande gjort sina mål på en nivå man inte riktigt kan förvänta sig av en så pass gammal spelare att han har gjort. Och han kommer fortsätta göra sina mål. Men det är ju att liksom fuskbygget runt om. Att det,
ja. Ja. Alltså värvningen utav... Och det är också så här, men det kostar inget att ta in en kontraktslös spelare. Fast det kostar en hel del att betala Aaron Ramsey liksom 200 miljoner om året.
Det är skillnad på att plocka jag ska man jämföra med liksom plocka Blaise Matuidi i sin prime och plocka Aaron Ramsey inte riktigt i sin prime med skadehistorik, eller att plocka in Adrien Rabiot till exempel som är en högst medioker fotbollsspelare. Han har sina stunder, absolut, men nej, det, jag vet inte riktigt hur de ska ta sig ur det här. Det måste nästan att de måste göra en grundombyggnad, och den såklart, spel som Kulusevski och Chiesa, absolut, det är väl snarare rätt väg att gå i när man satt sig i den sitsen man har gjort. Men då får man också räkna med att det kommer komma dåliga resultat. Jag vet inte om Juventus var tvungna att gå den vägen på så sätt, liksom att de hade ju någonting väldigt stabilt och bra. Såklart, Ronaldo-värvningen har påverkat väldigt mycket, och i grunden... Mm. I grunden känns den som ett felsteg, så är det ju såklart.
Ja, och Aaron Ramsey tjänar inte 200 miljoner. Jag vet inte vad han tjänar. Jag bara vet att han tjänar väldigt mycket pengar.
Jo, det,
Ronaldo
det
har väl en runda slängar 200 miljoner.
Han har nog också en bil han kan nattförvara. Om
ja,
han vill.
Precis. Mm. Folk brukar bli så upprörda över när jag slänger ur med siffror. Ofta är det hyperboler för att bara liksom göra en markering runt att något är mycket.
Mm. För Ronaldo var 33 också, ska sägas, när han gick över. Men han har hunnit bli 35, om vi ska...
Ja, åldrar har vi redan gett upp på.
För länge.
Ja. Ja, men de köpte ju en 35-åring som han fortfarande är där då. Till slut blev han 35. Så rättade jag ändå.
Ja, det hade du.
Vi har fått en massa frågor. Såklart väldigt mycket handlar om olika Premier League-lag. Vem ska den ena och den andra värva för att ta nästa steg? Det kommer vi komma in på en massa under sommaren här, rätt säkra på. Men här är en som jag tycker är rolig, som vi har fått från Andreas Pettersson.
Mm.
Som jag också funderat lite grann på. Han skriver så här: vem eller vilka riskerar bli årets mästerskapsvärvningar? Det vill säga att de sprattlar till under EM, köps dyrt och sen floppar.
Bra jag fråga
har, jag har en spaning på den.
Ja.
Som och det är inte då, det här kommer då inte köpas dyrt, för att det är en spelare med utgående kontrakt. Och det är faktiskt Wijnaldum i Liverpool. Och det har två anledningar.
Mm.
Dels så har han ju liksom man har ju ett solid CV då. Alla vet ju vad Wijnaldum är för spelare. Men han spelar ju då i Holland, där han liksom är han är på något sätt alltid bättre i Holland än vad han är i Liverpool. Han är ju liksom deras bästa spelare i de flesta matcher. Gör oerhört mycket mål för landslaget bland annat, och har ju mer en offensiv roll i det laget än vad han har i klubblaget.
Mm.
Holland har också, eller Nederländerna, förlåt, har också en väldigt enkel grupp. Alltså de spelar i en ganska svag grupp. Vilket kommer passa dem. Nu saknar de ju såklart Van Dijk och så vidare i försvaret. Men de har ändå ett starkt lag. Det har väl gått lite upp och ner under matchen här inför. Men jag tror att just Holland kommer gå bra i den gruppen som de har. Jag tror att Wijnaldum kommer vara väldigt framträdande, kommer göra mycket mål, och han står där med ett kontrakt som går ut i sommar, vilket jag tror kommer passa det här fönstret, att det kan bli liksom en budgivning. Gör han ett bra mästerskap här, så kan det bli liksom lite orimlig budgivning på just Wijnaldum som det annars inte hade varit.
Ja, men det kan nog ligga något i det. Sen är det också intressant att mästerskapet tar inte slut förrän liksom kontraktet går ut. Nej, att frågan precis. Är hur i det här läget, hur mycket vågar en spelare sitta och vänta och just bli kontraktslös och utan att ha någonting säkrat? Det är också en aspekt, för att man vet ju inte vad som händer, och de måste ju ha tak över huvudet och mat på bordet. Och där tror jag att vi kommer också få intressanta situationer under det här mästerskapet med spelare som har utgående kontrakt. Att, ja, de kan ju sitta och vara arbetslösa i sina landslag under en period ifall de inte levererar. Och det kan ju bli ett sånt läge för Wijnaldum också.
Ja, men det är just det. De har Österrike, Nordmakedonien och Ukraina i sin grupp C.
De har ett bra lag också. Alltså bara rakt över. Om man tittar på liksom...
Ja, men de har ju ett helt okej lag. Det är, det är såklart inte det bästa Holland vi någonsin har sett. Och att Van Dijk nu tackade nej till EM är ju såklart ett enormt avbräck för dem. Men det var väl ingen som på riktigt trodde att Van Dijk skulle kliva in där och se ut som sig själv ändå. Efter att liksom ha kört rehab sen i oktober.
Alltså, om man tittar på Nederländerna, så spelare jag kan tänka mig kommer bara plötsligt dyka upp som andra klubbar inte haft koll på tidigare. Det är ju spelare som typ Owen Wijndal och Denzel Dumfries. Alltså, habila ytterbackar, bra ålder, som spelar i nederländska ligan som kanske inte alla följer jättehårt. De kommer ju säkert få ganska mycket speltid i ett sånt här mästerskap. Om de ser bra ut, gör lite assist och ser lite snabba ut där på kanterna, då kan de dyka upp några sedelbuntar från Premier League eller Serie A eller La Liga där till Eredivisie-lagen efter. Det finns ju alltid
precis, men du har ju också en spelare som säger Steven Berghuis. Alltså, jag kan inte uttala dem, men holländska namn.
Ja,
som ju är liksom en tre plus forward. Sådär. Men han har gjort 20 mål i holländska ligan den här säsongen. Eller han har gjort 20 mål för Feyenoord i alla fall. Har spelat en hel del i landslaget. Han är liksom i sin prime nu. Nu har jag googlat honom här, så jag vet att han är 29 år gammal. Det är inte alls omöjligt att han får spela. Det är inte alls omöjligt att en sån gubbe liksom stoppar in några bollar i ett gruppspel. Och plötsligt ser man, med tanke på motståndet som de har i gruppen, plötsligt är man uppe och slåss i liksom en skytteliga, du vet, tabell för mästerskapet. Och sånt brukar ju ge liksom, det kan ju räcka med. Jag menar, stoppar man in 4 mål i ett gruppspel, så kan du liksom vinna skytteligan i ett mästerskap på det.
Ja, alltså, jag undrar vad som hände under de där 222 minuterna han gjorde i Watford. Alltså, nej, men för att han var ju AZ och gjorde bra, så hamnade han i Watford. Det var 222 minuter, 9 framträdanden under säsongen där. Och sen tillbaka till Feyenoord, där han alltså nu från då säsongen 16-17 har gjort 7, 18, 12, 15, 18 mål. Det är ju en jättebra spelare. Det är ju ingen 3 plus spelare. Man liksom levererar den nivån av målkvot i Eredivisie liksom så många år, som ytter dessutom.
Ja.
Han kanske inte vill utomlands.
Det är liksom det jag menar. Det är ju en sån gubbe. Han har CV, han har allting. Han är i rätt ålder. Och sen så kliver, vad vet jag, Everton in och betalar.
Everton hamnar alltid där, förr eller senare.
Det är ju Everton man plockar upp. Eller ja, ta vilket lag som helst. Som köper honom på den här mästerskapsmeriten. Och sen så visar det sig att ja, han hade inte kanske det kvar i sig. Men en shoutout till att vi hittar den spelaren i Holland i alla fall, med tanke på att de har en lätt grupp som de kommer förmodligen vinna sina 3 matcher och kanske stoppa in ganska mycket mål.
Finland gör supersuccé mot alla odds och sen går Glenn Kamara för 200 miljoner från Rangers.
Ja, men de har för svår grupp alltså.
Ja, alltså de borde ju inte lyckas, men alltså,
jag tror Danmark är svåra där alltså. Danmark skulle kunna ha en sån gubbe.
Mäle tänker du på eller? Han är ju redan gått i Atalanta.
Ja, just det.
De är ju ganska kända spelare, men såklart det är så att om någon plötsligt sprattlar till där att nu blev plötsligt Jocke Andersen jätteintressant i Fulham liksom, och alla vill ha honom. Sådana spelare kommer ju såklart dyka upp, eller att Kasper Dolberg börjar ösa in massa mål från ingenstans och sen ska kopplas ihop med toppklubbar som behöver en forward. Den aspekten finns ju alltid. Och det är det som är charmen med mästerskap. Sen är frågan hur mycket du går på det där mästerskapet. Men det har vi ju märkt att många gärna gör av diverse anledningar.
James
är ju ett fantastiskt exempel på det. Spelare man visste var ganska bra redan innan, men som ingen riktigt kände till, eller som aldrig skulle vara i liksom tankevärd att de skulle hamna i de klubbar de gör, som gör det efter ett bra mästerskap. Så det, den aspekten finns ju naturligtvis att, men ja, Wijnaldum, det är viktigt mästerskap för honom, som du var
verkligen
inne på.
Verkligen. Men absolut, det största skräckexemplet är ju El Hadji Diouf. Det är ju lite före din tid kanske. Men
nej, jag minns El Hadji Diouf.
Som efter framgångar med Senegal, bland annat då de slog ut Sverige i
VM 2002 var det.
Precis.
Han slog Frankrike i premiären också.
Kom för stora pengar till Liverpool och skulle liksom bli nästa superstjärna där. Och det är den största katastrofen, tror jag, som den klubben upplevt. Han var inte bara dålig, han blev osams med alla och har liksom spenderat resten av sin karriär med att liksom skriva och säga skit om de andra spelarna som var i laget. Han kom på kant med allt och alla och var sämst på plan i stort sett alla matcher han spelade, och sen så skickades han bara iväg. Så
Bolton hängde han i och var ganska många år sen.
Just det. Där var han.
Just det, Leeds-versionen hade jag helt glömt bort också. Doncaster.
Ja, han har befunnit sig utanför mitt bevakningsområde sen han...
Jag trodde ingen före detta Liverpool-spelare var utanför ditt bevakningsområde och att du hade full koll på hans lån till Glasgow Rangers.
Ja, alltså, jag har ju sett hans nuna dyka upp överallt såklart, men jag försöker att ignorera honom.
Ja, jag förstår.
Ja. Vi har ju som sagt fått jättemycket frågor om specifika lag och vilka de borde plocka in. Kan väl nämna någonting om Manchester United, som vi var inne på inte kommer värva Harry Kane, tror vi. Däremot så kommer de nog värva en del annat. De hade ett helt okej fönster förra sommaren, och framförallt så lyckades man ju med Cavani i januari här.
Alltså känslan jag får inför det här fönstret, alltså det hör ju till varje transferfönster, att det är ju enkelt med Manchester United. Det är ju väldigt basic analyser man alltid kan göra på United, för det finns alltid ett väldigt konkret behov. Det är alltid 2, 3, 4 positioner som konkret behöver förstärkas, som alla är överens om att här behöver United förbättra. Och man vet att United har pengar, och man vet att de kommer att gå på ett namn som de kommer fastna på, som de egentligen inte kan få. Och sen liksom så kommer, just nu är inte Woodward kvar, nej. Just det. Men de kommer sitta där och förhandla utan att komma någon vart, och sen så blir det panik i slutet och så kommer de inte värva och så blir det. Men den här fönstret, så ja, de har jättekonkreta behov även i år, att det är, de behöver en ny ytter fortfarande, en extra offensiv ytter, de behöver en defensivt duktig inne mittfältare och de behöver en mittback. De tre behoven kan alla på något sätt se att, ja, men de här tre positionerna behöver förstärkas. Och det här fönstret känns som att de har ju faktiskt ganska bra möjligheter att förstärka dem. Vi har ju redan pratat om att Jadon Sancho säkert kan flytta på sig den här sommaren, och att de kan nog säkert hitta en konsensus där. Han har sjunkit i värde, tror jag, efter förra säsongen. Nämnde att Rafael Varane är transferlistad. Nu tror jag inte att de får in både Varane och Sancho, kanske, om de inte plötsligt hittar massa pengar och försäljningsmöjligheter. Men Det är ju den perfekta mittbacken för dem om det skulle gå att lösa. Och mittfältet, det finns ganska många bra mittfältsalternativ idag om man tittar, kanske framförallt i Premier League, med Bissouma som ett jättegott exempel där, Ndidi är en annan spelare. Det finns många.
Declan Rice också.
Declan Rice, finns jättemånga intressanta alternativ i bra ålder som någorlunda tillgängliga på marknaden. Så att det är ju ganska...
Ja, de är tillgängliga om United öppnar plånboken, så finns de ju där.
Ja, och United borde kunna öppna plånboken. De borde kunna öppna plånboken. Och det... ja. Sen är frågan, kan man åtgärda alla de problemen på ett fönster? Då är det ett 5+ fönster om man lyckas med alla de här namnen jag nämnde nu. Nu tror jag att man kanske får nöja sig med att du fixar en eller två av de här behoven på ett liksom fullgott sätt. Men bara där så har de gjort ett jättebra fönster också.
Verkligen, och ser otroligt starka ut inför nästa säsong. Jag ska bara säga att jag sa fel om Cavani, kom ju inte i januari. Det var ju det här konstiga förlängda fönstret för. Han kom i oktober
till alltså, de där liksom bara flöt ihop, tyckte jag.
Ja, det var jättemärkligt. Hela den här säsongen har ju varit konstigt. Men han kom i oktober och inget annat. Så att han har ju varit där i stort sett hela säsongen.
Ja.
Han missade väl någon typ kanske 7-8 första omgångarna bara. Men och han har ju förlängt, så att där kommer det inte hända någonting. Nej, men det jag ser det inte som omöjligt att United faktiskt löser alla de här tre pusselbitarna och plötsligt ser ut som ett lag. Jag tycker fortfarande det är en bit upp till Manchester City. Jag tycker det är det för alla, för att de har liksom hamnat så rätt igen. De är så långsiktiga och välskötta att det är klart att det är de man ska slå hela tiden. Ah. De hade ett mellanår förra året när de halkade långt efter Liverpool. Men det kändes mest som det var ett mellanår för Manchester City än någonting annat. För att de har en brutal styrka i den truppen och i såklart... i den ekonomin som har byggt det här.
Ja, Liverpool hade ju, de har ju valt en annan väg än vad United har gjort, och de har ju liksom i grunden har de ju andra vägar, och det hade varit tråkigt om de försökte ta samma väg, tycker jag. Liverpool tog ju helt rätt väg för dem. Jag tror för United så är snarare rätt väg att lägga de pengarna som krävs för Jadon Sancho och ta extra klivet. Det är snarare där än att börja försöka leta fynd i Red Bull Salzburg. Att det finns olika vägar till framgång. För Uniteds del tror jag, i dagens United, så är det att Sancho känns perfekt, tycker jag.
Ja,
han känns fortfarande som den perfekta pusselbiten som kan ta dem ett steg till. Ja. Och sen säger jag, behåll Paul Pogba. Det kommer ju pratas om honom även den här sommaren. Men där tycker jag också att det blir en väldigt svår lucka att fylla om han skulle försvinna. För det märks hur viktig han är när han väl spelar också.
Ja. Jaha, hörru du. Silly, säsongen är igång. Här med. Nu slår jag klubban i bordet och bestämmer att silly season är öppnad. Och ja, vi är snart tillbaks med ett nytt avsnitt av den här podden. Bloggen, hur ser det ut med den?
Ja, den har väl smugit igång lite här nu. Den har vaknat till liv. Vi får se om den dundrar igång. Men bara så sent som nyss så kom det lite uppgifter om Alexander Isak, som ni kan gå in och läsa. Det var bara i inspelande stund här, några minuter sedan, som de dök upp.
Vad
där
var
i bloggen.
Det för uppgifter då?
Om att enligt då baskiska medier, Diario Vasco, så vill klubben då, eller Real Sociedad, vill erbjuda Isak ett nytt kontrakt. Ett förbättrat sådant. För det pratas ju lite om Barcelona-intresse där, i och med att Isak hade ju varit en lika skandinavisk men något billigare variant av Erling Braut Haaland för Barcelona i det här läget. Så att det har ju ganska mycket snack om Isak och Barcelona på senare tid som sort alternativ till Haaland då.
Vi har pratat väldigt lite Haaland i det här.
Vi har inte pratat Haaland eller Messi överhuvudtaget liksom. Depay, Agüero.
Jag säger det nu, och sen tänker jag inte följa upp det. Men jag säger bara Haaland till Chelsea.
Nej, jag tror det.
Nej,
jag vågar inte säga något om Haaland.
Att Chelsea bara löser sina behov nu. Bara chop chop.
Ja, alltså
De behöver ju en Haaland.
Ja, alltså jag säger ju att de kommer ge Timo Werner en säsong till som nya. Snarare. Alltså, och sen har du ju Kai Havertz är ju ett sparkapital där.
Mm.
Alltså, Havertz är ett sparkapital som ska spela. Mason Mount ska spela. Timo Werner kommer att spela nästa säsong också.
Men alla de där går ju att stoppa in tillsammans med en Haaland och ha.
Men du kan inte...
Det kanske en, det finns ju såklart, alltså Tammy Abraham kommer väl försvinna, Hudson Odoi kommer kanske försvinna, Ziyech finns med som ett komplement och så vidare. Jag tror det finns plats för en Haaland i det laget också med de spelarna kvar.
Ja, jag har svårt att se att Chelsea ska plocka en sån premium nia det här fönstret. Men jag vet, andra har ju sagt annat där, så att det här är ju bara min magkänsla på att...
Ja, det går bara också på magkänsla.
Det är det enda herregud. Vi ska gå på. Det är tråkigt annars. Ja.
Herregud. Hörru du Makoto, tusen tack för att du var med idag. Sillypodden är snart tillbaka igen och då kommer vi med ännu fler rykten tror jag. Nu var det liksom som att vi behövde bara så här, rulla igång maskinen här för... Få igång tankeverksamheten runt de här projekten och runt framtiden för våra lag där ute i...
Vi får väl säga som det, vi har inte koll på några rykten, vi har ju också börjat precis. Det är därför vi är här igång.
Det måste på något sätt, det är som att hela maskinen nu ska liksom så här puttra igång. Det var som jag skulle starta gräsklippan häromdagen liksom. Den bara, jävla vad seg den var i början. Och den small och den puttrade och den krånglade. Men så till slut så rullade den igång och då blev gräset klippt till slut.
Har du en sån här ungefär... du sitter på en stol och kör gräsklipparen och sen står?
Verkligen inte.
I och för sig, du har väl ungefär bara...
Det finns så mycket gräsmatta kvar.
Nej, jag tänkte precis säga att du har bara typ 2-3 kvadratmeter kvar att jobba med. Så det kanske räcker med så här icke-el... rullgräsklippare liksom.
Ja, nej, och det är också så här, det är altaner emellan som man måste lyfta och bära den här gräsklippan fram och klippa de här lite olika plättarna som är kvar då runt omkring. Så att det hade inte varit någon bra.
Du får bygga altan på resten också.
Ja, det kanske blir så. Hörru du, tusen tack för att du var med idag. Tackar ni som har lyssnat och skrivit frågor. Sillypodden är snart tillbaks.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah.